Att skrika som en stucken gris, skådebröd som inte får ätas och vikten av att vara generös och dela med sig. Allt hör julen till, men hur då? Här berättar Sara Öhman på Länsmuseet Mörberget i Härnösand om julstök och julfirande i svenska gårdar i början av 1800-talet.
När det var jul, det var den största högtiden under året. Då var det stor skillnad, för då skulle det verkligen bullas upp och man skulle äta färskt och man skulle verkligen unna sig under den här tiden.
Så Sara gör eld i spisen och börjar med julbaket. Då rök det ur skorstenarna på varje bagarstuga på gårdarna. Och det var lätt för fattiga barn att se var det bakades någonstans.
De får nog dit och så knackar de på dörren. Och de visste att de då skulle få en god bit av det varma, goda brödet. Därför att annars skulle de ta jullyckan med sig när de gick. Julen var laddad med så mycket kraft och så mycket lycka. Och om man var snål och inte gav någonting, då kunde de som då sprang iväg utan ta den här med sig. Och då skulle man ju inte alls få en lycklig tid och ledighet över jul. Så det var viktigt att vara generös under den här tiden.
Sen var det dags att slakta julgrisen och det var far i husets uppgift.
Han fick kliva upp väldigt tidigt i svinottan, som man kunde säga, och tog fram den nyslipade kniven och skar grisen i halsen. Man stack grisen, som man sa, och då skrek ju grisen och alldeles fruktansvärt, och det uttrycket finns ju också kvar, att skrika som en stucken gris. Då är det inte vilket skrik som helst.
Kvinnorna på gården kom med olika kärl för att ta tillvara på det nyttiga blodet. För allt det skulle användas till olika rätter.
Det var blodpannkaka, blodpalt och blodbröd, blodpudding och ja, inte minst blodkorv.
Allt gjordes för hand och det tog tid att göra korv. Utan köttkvarn och hushållsassistent.
Man fick hacka köttet i ett hacketråg med hacker. Som man hackade hela tiden. Så här. För att få en köttsmet så att säga. Sen så alla gårdar hade ju naturligtvis sina egna recept. Julskinkan som vi förknippade allra mest med julen idag, det kanske är den mat som verkligen ska finnas på julbordet, den var inte alls viktig på den här tiden, utan den saltade man in och använde som slåttermat på sommaren. Nej, istället var det grisfötter och korvarna och det var ja, alla möjliga andra rätter utav den här grisen som man tillagade.
Allt togs tillvara på grisen och av fett. Istret stöpte man ljus.
Fast de här ljusen, de brinner med en lite lägre och låga än vad stearinljusen gör. Sen luktar det också lite som när vi steker bacon ungefär. När man tänder ett sånt här ljus, det blir en liten speciell lukt i rummet.
En del av ljusen gav man till kökan för att det skulle vara fint där.
Sen stöpte man ljus till sig själv också, ofta med tre armar på. Och det där symboliserade då varför vi firar jul, Gud, Fader, Sonen och den helige Ande.
Den 9 december, annadagen, la man lutfisken i blöt.
Och det var viktigt att hålla reda på att det just var på annadagen, för då skulle den bli färdig till julafton och vara perfekt så där seg och serveras med vit sås som den säkert görs i några hem fortfarande i alla fall. Det här är en väldigt gammal tradition som vi har ända sedan den katolska tiden här i Sverige som har hängt med den här torkade fisken, men som börjar mer och mer att försvinna. Det är fler som väljer bort den nyttiga julfisken. från julbordet då?
Den 23 december är ett annat viktigt datum i bondesamhället. Då tog man det stora julbadet.
Och det här var det enda varma bad som man tog under hela året. Så det var en helig stund kan man säga.
Men frågan är hur rena de som fick bada sist blev. Alla badade i samma vatten. Först far i huset, sen alla sönerna, drängarna, pigorna, döttrarna och sist mor. Julen var en välbehövlig vila på gården där livet ofta var slitsamt.
Under jul så hade man den längsta ledigheten och den varade i 20 dagar från julaftons morgon till 20 knut.
På julaftons morgon tog far in ren halm en halv meter och la på golvet i storstugan i köket där alla bodde. Och så dukade mor i huset riktigt fint med linneduk, bröd staplat i hög och finaste osten.
Sen så hade man också haft smöret i en fin form i ett smörhus eller smörkyrka som man sa. Den hade fått ett fint mönster och man ställde upp den på julbordet, det här smöret. Ibland kunde det vara flera kilo smör. Och då ska man ha klart för sig att smör, det var ingenting som vem som helst åt. Utan smör kunde betraktas som pengar, som en handelsvara där man kunde byta till sig andra saker. Så fattigt folk åt inte smör.
Men det här var skådebröd och det fick man inte äta av under hela julen. Men självklart åt man ju annat.
Och ofta då när man satt där och hade börjat äta lite grann och börjat fira julen så klappade på dörren. Och in kom det farande någonting och det kunde vara ja, en halmdocka eller ett vedträ eller ja. Just det här att man klappade på dörren och kastade in en present, det är därifrån själva ordet julklapp kommer.
Julnatten mellan julafton och juldagen hade magiska krafter. Det gick att se in i framtiden. Kvinnor som ville veta vem de skulle gifta sig med åt tre rejält salta strömmingar och gick och la sig utan att dricka. Den som kom i drömmen med vatten var hennes tillkommande. Nyfikna karlar hade det ännu besvärligare om de ville veta vem den blivande hustrun var. De fick klättra upp på ett hustak vid midnatt.
Och sen skulle man sitta där på taknocken. Och efter ett tag så skulle man få se väldigt märkliga saker. Ja, man kunde till exempel få se en höna som kom dragande på ett stort hölass. Eller så kunde man få se prästen komma ridande naken baklänges på hästen. Och såg man det här fick man absolut inte skratta eller säga någonting. Man måste vara helt tyst. För skrattar man, då bröts förtrollningen. Nej, man skulle sitta där och se på allt det här. Och till slut så skulle hon komma gående på vägen. Hon som skulle bli ens framtida hustru. Men det gällde att hålla ut och vissa vinternätter kan ju vara riktigt kalla också. Så att det kunde bli kallt. Men det kunde också vara värt det.
På annan dagen började julkalasen. Ungdomar gav sig ut på ett jultiggeri för att få ihop till sina fester. Här sjunger Sara en gammal Staffansvisa där man tydligt talar om vad det är man vill ha till sitt kalas.
Den här som jag ska sjunga nu, den kommer från Graninge socken. Den låter så här. Staffan var en stalledräng, han vattnade sina fålar, fem vi bet jag dig så gärna, allt för den ljusa stjärnan. Inte tjuser dagen är, medan stjärnorna det blänka. Kära mor i spisen, giv oss en bit och grisen, vi bedjer dig så gärna, allt för den ljusa stjärnan. Intet ljuser dagen är, medan stjärnorna det blänka. Kära far i aska, giv oss en tor i flaska, vi bedjer dig så gärna, allt för den ljusa stjärnan. Intet ljuser dagen är, medan stjärnorna det blänka. Kära mor och kära far, giv oss en liten ljusesnopp att sätta i vår stjärna, vi beder dig så gärna. Intet ljuser dagen är, medan stjärnorna det blänka. Och det där kallas att gå med stjärnan. Och här på Murberget på annandagen kommer vi ha ett litet program där jag kommer att berätta mer om det, och så kommer det vara musik till också.
Det var alltså museipedagogen Sara Öhman som sjöng och berättade. På annandagen klockan 14 på Murberget kan du höra henne berätta mer. Arrangemanget är gratis. Och vill du veta mer så ring museet på 0611 886 00. Och jag som är reporter i inslaget heter Monica Gustafsson.